Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tjena mugglare!
Hallå hallå, det är Happy Hagman
och Sebastian From, och det här är det 8:e avsnittet av Harrypodden.
Jag insåg ju det nu också, att jag inte körde ett bra intro. Men det är för att jag inte har något bra. Jag stod idag framför spegeln och kom på något jättebra, och sen så tappade jag bort det.
Ja, det blir spännande. Vi får se om du kommer på något. Det är den ständiga kampen för ett bra intro.
Ja, jag vill ju liksom ha någonting som är liksom, som jag kan använda. För jag tycker inte om Let the feast begin.
Ja, för det körde du väl i 5:e avsnittet. Du var så taggad. Mm. Och sen så gillade du det inte överhuvudtaget.
Ja, men det är som att se någon på Tinder och bara det här är bra grejer, och så träffas man i verkligheten, så märker man kan bara vara ett okej ligg.
Verkligen. Men nu är det inte bara vi som ska sitta här och prata, utan vi har också med oss en gäst. Vänder jag mig om till dig. Vem är du?
Troll in the dungeon! Pontus heter jag. Kul att vara här. Jag är supertaggad.
Oh, vi har med oss, till skillnad från det förra gästavsnittet, när vi hade med oss en person som kanske inte var ett jättestort fan av Harry Potter, eller kanske ett stort fan men inte så kunnig, så har vi nu med oss en äkta nörd, och det känns varmt i mitt hjärta.
Det stämmer bra. Jag är total nörd. Absolut. Jag har ju alltid tänkt att jag är den största Harry Potter-nörden jag känner, tills jag träffade framförallt Sebastian då, för vi är de enda som har pratat om Harry Potter. Jag har aldrig pratat med Harry Potter om Happy Hagman. Men ja, det stämmer. Jag är supertaggad på att vara med i Harrypodden.
Jättekul. Ser att sitter med dator med talmanus. Det är bara ett gott tecken.
Alltså, jag är så jävla rädd. Det känns som att vi har träffat överman här lite.
Det tror jag absolut inte. Jag har bara överpresterat. Ja, kanske. Vi får väl se.
Jag har den här, så här D-ungen som bara får D eller C, men som ändå överpresterar och försöker. Det är ju väldigt fint.
Det där var ju lite taskigt.
Det var jättetaskigt, tyckte jag.
Men det är för att jag är så jävla osäker. Nej, du är jättefin och underbar. Men du måste också berätta, vem är du? Vad gör du i ditt liv?
Ja, men precis. Jag kan ju säga hela mitt namn. Pontus Kroneld. Jag känner ju Happy och dig Sebastian, eller er båda, ur en komikers perspektiv. Att vi har kört stand-up ihop några gånger. Jag vet inte om jag skulle presentera mig som en komiker i och för sig. Jag är väl någonstans i mellanlandet mellan komiker och skådespelare. När jag är med komiker så känner jag mig mer som en skådespelare, och när jag är med skådespelare känner jag mig mer som en komiker.
Men du är väl också lite stor på TikTok, va? Om man inte får skryta om det.
Ja, lite halvstor kanske. Jag gör sketcher och humor på TikTok och Instagram under namnet Pontus Filur.
Så det borde ni gå in och följa.
Jag mår jättedåligt över mitt D-barnsgrej.
Jag vet inte vadå?
D-barnsgrej. Du vet när man testar skämt på måndagar på Big Ben, på testa nya skämt måndag. Så kändes det nu som fan.
Fantastisk brand när du gjorde det där alltså.
Tofu. Förlåt, jag var tvungen att köra lite branden på det hela.
Men... ja, det var ett bra försök. Förlåt att jag inte skrattade.
Nej, men det är ju så det brukar vara ibland när man testar nya skämt, så jag är ganska van.
Ja, för men... det mesta.
Ja, och du har ju tagit med din hjärtefråga till podden idag.
Det har jag, verkligen. Vi ska snacka om Harry Potter-seriens första skurk. Eller?
Ja.
Mm. Det är en liten så här teoret... Nej, vad heter det? När man ställer en fråga som inte egentligen är en fråga.
En retorisk
fråga. Uh-huh. Harry Potter-seriens första skurk. Eller?
Eller?
Ska vi bara sätta igång och börja snacka lite om Quirinius Quirrell?
Ja.
Gud vad härligt. Jag har tillfället i akt när jag fick veta att jag skulle vara med i den här podden. Läst om hela första boken. Jag har däremot inte sett om första filmen. Men den tänker jag, den har man sett så många gånger att den borde man kunna utan till, eller?
Mm. Ja.
Ja, jo men det tycker jag.
Ja. Ja. Han var bra. Men vi börjar med lite bakgrundsinfo. Han heter Quirinus Quirrell. Vet ni vilket elevhem?
Ravenclaw, precis samma som jag.
Den ondaste ravenkloaren.
Mm. Verkligen, det är väl typ han vi har som är ond.
Ja, är han ond? Jag vet inte.
Det är ju också kul, för jag vet inte om jag skulle säga att han är ond, men han liksom, hans överprestation blir liksom fel.
Precis.
Kan man säga.
Det var lite den tesen jag gick in med i boken. Jag vet inte om jag... Ni vet det här när man försöker ta reda på fakta som stämmer in på ens åsikt snarare än att gå in med en tom bild.
Jag som har pluggat litteratur kan säga att det brukar kallas för overreading när man läser in saker som inte finns där. Men det finns ju också mycket som tyder på att det är så. Så jag tycker inte att den är helt fel. Men du ska få köra på och säga.
Men han är väl lite, om vi ska gå in på din D-barn, han är ju ett A-barn som blir ond för i sin när han söker kunskap. Mm. Han går för långt, helt enkelt.
Ja, jag fick känslan lite av att Quirrell är Harry Potter-världens första incel.
Det här är så sjukt, för det var exakt det jag tänkte när jag läste på inför det här poddavsnittet. Jag bara, är det inte lite incel? Eller liksom så här, fast istället för att det handlar om att de sjuka sakerna som incels gör, så är bara att han går för långt liksom, i sitt kunskapssökande.
En person som tycker synd om sig själv och hela tiden hamnar på mörka platser.
Exakt, han försöker liksom slå över från det som var hans barndom och tid på Hogwarts till liksom too much.
Absolut.
Men skjut, Pontus.
Nu skjuter vi. Ja, men Quirinus Quirrell, han föddes som en halvblod i en brittisk familj. Och någonstans hittade jag att han föddes den 26 september 1967.
Vilket datum sa du?
Nu ska jag säga, 26 september.
Ja, då är han inte jungfru i alla fall, vet jag.
Nej, så mycket vet vi.
Han är inte skytt heller, kan vi också säga.
Jo, men det finns lite omstridande info om hur gammal Quirrell var. Han beskrivs om och om igen i första boken som den unga professor Quirrell, som en ung lärare. Och vad vi vet är att han var en professor innan första boken i flertalet år. För att 1985 är han med i Hogwarts Mystery, det här B-spelet som jag aldrig har spelat, och där är han muggelprofessor. Så vi vet att han var professor åtminstone 1985, 6 år innan första boken.
Jag tänker att han är liksom mellan liksom första, alltså Wizarding War, och andra liksom. Att han var efter, han är inte Marauders.
Nej, han är ju typ lika gammal som dem. Lite, något år äldre känner jag.
Vad jag tror att jag hittat i alla fall är att han är några år yngre än Gilderoy Lockhart. Men vi kör vidare här. Han kan som yngst vara född 1967 i alla fall, mot vad jag hittade. Vilket gör att han är 24 år gammal i så fall i första Harry Potter-boken.
Ja, det är ju helt sjukt.
För Ian Hart som spelar rollen känns ju mer som han är runt 40-45.
Ja, men det har vi pratat om tidigare. Att när de, typ Harrys föräldrar ska också vara typ 24. Men de har också castat någon skådespelare som är 35-40 på bilderna.
Precis. Och det är väl också så här ganska vanligt dramatiskt grepp att man ser saker ur huvudkaraktärens perspektiv. Och att han som barn ser vuxna så mycket äldre än vad de faktiskt är.
Sant. Det har jag inte ens tänkt på.
Det var en väldigt bra poäng som vi inte har tagit upp i podden innan.
Nej, jag är väldigt intelligent.
Men då bara en passus. Vad är du för hus? Det har du inte ens sagt.
Jag har ju haft en personlighetskris hela veckan, för jag visste att jag skulle få den här frågan. Vad känner ni? Ni som känner mig lite grann.
Jag är väldigt... jag tror spontant skulle jag nog sätta dig i Hufflepuff. Alltså... Men nu när du kommer med det här nörderiet så blir jag väldigt, väldigt förvirrad. Men jag kan tänka mig dig...
Jag är själv väldigt förvirrad
Ja, det känns väldigt Hufflepuff att vara förvirrad i för sig. Vad säger du?
Ja, men jag tänkte också Hufflepuff eller Ravenclaw just för att du pluggar på mycket. Men bara för att man... Alltså man är ju inte korkad bara för man har haft. Man kan ju vara en smart hufflepuffare också.
Vi har ju exempelvis Flitwick i Ravenclaw. Eller för sig,
det som är ganska flummig.
Ja, och smart. Och, alltså det är ju väldigt olika.
Ja, men jag har väl någonstans, som sagt, jag har haft den här krisen hela veckan och försökt orientera mig. Men jag har väl någonstans landat i att jag är antingen en Gryffindor eller Hufflepuff. Jag tror att det landar i Hufflepuff. Mitt problem är att jag har lite för mycket messiaskomplex för Hufflepuff.
Ja, det finns ju inte där.
Nej.
Vi pratar om att den är svår.
Det är lite Waldorf Montessori på dem. Ja. Där är alla lika mycket värda.
Mm. Ja, för det, jag tänkte så här, men jag ser, eller jag har inte fått se den sidan dig som skulle sätta dig i Gryffindor.
Mm.
Alltså just det här, flytta på dig, jag ska hjälpa dig.
Nej, precis. Liksom. Jag trivs ju inte med det här med vassa armbågar riktigt. Jag är ju generellt ganska snäll.
Mm.
Men det är svårt.
Ja, men man brukar oftast vara en kombination av två hus, tänker jag.
Gryffindor-puff.
Ja, fast du kanske är Hufflegriff, om du är mer Hufflepuff.
Så kan det vara.
Ja.
Puffet är ju ett roligt suffix. Ja, men vi fortsätter, förlåt.
Nej.
Han åker ju till Hogwarts då, Quirrell, som 11-åring och blir indelad i, som vi sa, Ravenclaw. Och han, redan från början så beskrivs han som en nervös och väldigt rädd liten pöjk. Och han blir ju genom sin skolgång konstant retad och mobbad, framförallt för sin stamning. Stackars grabb. Och det här gör ju att det växer en stor känsla av otillräcklighet och en känsla av att vilja bevisa någonting.
Alltså det är så skolskjutar-vibe, känner jag redan på honom.
Ticking alltså, bomb.
Verkligen, han kommer in med sin trollstav och en lång svart rock. Liksom. har en dödsätar mask på sig som han har köpt på nätet.
Men sett till åldern som han är i, som vi har satt honom, att han född runt 67, gör ju att han går ju på Hogwarts under tiden som första trollkarlskriget råder.
Mm.
Vilket gör det lite intressant varför han faktiskt började intressera sig för svartkonst, vilket man kan hitta att han gjorde under skolgången. För att det han ser under kriget är ju vilken respekt som Voldemort och alla dödsätarna får, som inte han får. Han är ju lägst i status i hela skolan.
Men tillbaka, alltså det är lite möpfil. Du vet, det fanns alltid en sån kille som hade gjort GMU och var lite obehaglig i klassen. Mm. Han var ju den. Mm. Liksom så här tyst, men kunde svin mycket om Kalashnikovs.
Mm. Verkligen. Vad är Harry Potter-världens motsvarighet till Kalashnikov?
Men han var ju en sån, han började ju prata om så här, The Unforgivable Curses redan i tvåan. Mm. Han hade ju läst på om dem. Vet ni att det finns den här som gör att man torterar någon? Kolla vad coolt. Jag gör det på en råtta.
Tänk också i sjunde boken så är ju något tillfälle som Harry håller i två stavar och kör Expelliarmus eller Stupefy eller någonting. Mm. Han får ju tag i Malfoys. Varför använder inte trollkara två trollstavar oftare?
Alltså dual-wielda trollstavar, det skulle ju vara fett.
Men jag känner väl att det är för svårt. Vi har pratat här med koncentration också väldigt mycket. Typ så här, Molly Weasley städar ju huset och fixar saker med tankekraft.
Precis.
Eller med trollstav, men liksom att hon håller det igång utan att peka trollstav. Jag kan väl tänka att har du två så blir det liksom splittrat. Liksom.
Hälften så bra med var hand.
Ja, men precis. Så det är liksom kvantitet, eller att kanske något farligt kan hända, jag vet inte.
Ja, förmodligen. Ja. Det är så här deep fantasy, någonting det måste, det ska kosta att trolla. Liksom.
Ja, för det är det som många fantasy-nördar stör sig på med Harry Potter. Att liksom... magin är för lättvindig. Mm. Det kostar inte. Det är så här, det tar inte så mycket kraft. Det är liksom, det krävs inget blodoffer eller någonting, utan man kan väl liksom göra det lite lättsamt och
men
på
det
skoj.
Verkar ju också som att svart konst kanske tar lite på kraften.
Ja. Det är väl lite, alltså det, om man tänker liksom enhörningsblod som ger den ett halvliv och sådana saker, att man offrar sin själ.
Mm. Och Voldemort blir mindre och mindre människolik. Det kanske inte bara har med horrokruxen att göra, det kanske också har med hans
trollform. Jag tänker att det handlar väl om hela processen där också, tänker jag, att han måste mörda folk för att kunna göra horrokruxet. Det är inte bara att han splittar själen, utan det också är well, you kill somebody liksom.
Det mest mänskligaste man kan göra.
Ja, men precis.
Eller minst.
Minst. Ja.
Efter skolgången så Quirrell går ut med jättehöga betyg förmodligen, eftersom han är så klok och smart och så. Och han återvänder ganska direkt för att lära ut mugglarstudier. Intressant val.
Ja, verkligen. Det är som att han försöker gömma det han faktiskt vill. Du vet folk som säger, ja men typ som Kapten Klänning typ. Så här, mm. bara, jag står jättemycket för kvinnors rättigheter. Och sen så bara, nej men det här är ju lite sjukt. Att det är lite samma med honom där. Han bara, jag är jätteintresserad för dark magic men jag väl muggla studier.
Mm. Som vissa kända komiker som är väldigt vettiga politiskt utåt och sen håller på med totalt jävla mörker bakom. Nämner inga namn.
Det här blir liksom så här gossip-podden nu helt plötsligt.
Verkligen, verkligen. Men han jag tror också han börjar lära ut för att han såg under sin skolgång att lärarna fick ganska mycket respekt. Och tänker att det här är kanske min väg att hitta min plats. Tycker folk att han är häftig och respektabel för att han blir lärare?
Nej.
Nej. Folk beskriver hans lektioner som skämt till och med.
Oj. Men det känns också som den här, så här seriemördargrejen. Att alla ser innan de väl börjar mörda. Så att de söker sig till polis och militär för att de vill ha makt över folk. Och sen inser de, vänta, jag är bara en psykopat.
Jag kan ju också tillägga det, eftersom min kille nyligen var i militären. Så fanns det en kille där som när vi gjorde övningar, så det var inte riktiga vapen, men det var inget skott i eller vad man nu säger. När de gjorde övningar så valde han väldigt ofta att avrätta folk.
Aj då?
Ja.
Nej, inte din pojkvän nu.
Nej, det är inte så att jag skryter om min pojkvän. Bara, alltså min kille kan avrätta folk. Men typ så här, det var någon gång typ så här, det kommer barn med kniv mot dig, vad gör du? Bara, jag ber han att stanna och släppa vapnet. Bara, men han gör inte det.
Jag tar
det.
Kniven och hugger henne i foten.
Ja, han hade ju vapen så han bara, jag skjuter ungen typ. Han har kommit in på polishögskolan nu, så att alla vet det. Så där kan vi snacka om någon som är mackgalen.
Jag ser fram emot att träffa honom på stan.
Nej, inte jag.
Nej.
Men nu ska vi inte fastna i det, men jag ville bara ta upp det som ett exempel. Målande exempel.
Från en instabil person till en annan.
Snygg övergång.
Quirrell bestämmer sig året innan det visar Sten börjar att han ska gå ut och skaffa sig lite world life, real life world experience.
Han ska vara pär.
Precis. Men och jag kör ännu en. Det var en väldigt snabb main story thread. Och nu går vi tillbaka till en liten anekdot. En annan Ravenclaw som åkte ut i världen för att skaffa respekt genom real life experience, Gilderoy Lockhart.
Mm.
Var det så att Quirrell ser att Gilderoy Lockhart får den här igenkänningen för att han åker runt i världen och bekämpar grejer.
Jag måste också bara säga, jag sa att vi hade en dålig person i Ravenclaw. Ta tillbaka det, för Gilderoy Lockhart är också helt dum i huvudet när han gör saker. Så vi har några lite dumfå. Men så, jag tänker också som du sa, att han var lite äldre.
Mm, precis, han såg ju Lockhart på skolan. Liksom.
Ja, och liksom så här hur han åker iväg och reser och han börjar skriva böcker och liksom allt det där. Så det kan finnas någonting där.
Man ser inte det här i podden nu, men jag nickar. Mm. Nickar.
Nej, men jag känner att vi bestämmer det. Mm. Att det var så.
Mm. Precis. Han vill vara som Gilderoy Lockhart. Som inte heller var särskilt jättecool i skolan. Mm. Mot vad jag läst på Pottermore då. Och Quirrells mål som vi snabbt touchade på nyss var ju att han skulle ge sig ut på världsturné och hitta resten av Voldemort i ögonen.
Men visst var det för att han typ ville typ få lite tips eller höra liksom vad han... Alltså han ville väl typ så här bli någon nästan lärjunge eller liksom vad man nu ska säga.
Ja, det man vet är att han ville lära sig någonting av Voldemort. Eller det absolut bästa som han ville vara. Han ville vara lite som Gilderoy Lockhart. Han ville vara mannen som hittade Voldemort. Och i andra hand lära sig någonting av den här mäktiga personen. Han ville ju gå ut och göra ett namn för sig så att folk skulle respektera honom och tycka om honom. Och alltså, det gick ju sådär.
Jag tycker ändå han lyckades, men på ett dåligt sätt.
Vi pratar ju om honom nu.
Ja. Precis.
Som man brukar säga om folk.
Han blev ju minnesvärd. Men det var ju rätt naivt av Quirinius Quirrell att faktiskt tro att han skulle kunna hitta Voldemort och ha någon slags kontroll över det här mötet.
Ja, det är lite, men han har ju det här jobbiga när man är en tönt med hybris.
Mm. Han var ju väldigt teoretiskt smart.
Ja, men det känns lite spektrat på honom. Stamning, socialt klumpig och liksom så här, nej men jag klarar av den här mäktiga trollkaren. Jag kan ta makten i den här relationen.
Precis, och också tro liksom att han skulle med någon slags jämlikes situation lära sig någonting av Voldemort.
The Dark Lord. Bara, tja, kan vi ha ett litet meningsutbyte? Vi kan sitta och ta en fika.
Du kan lära dig av mig så kan jag lära mig av dig. Men Quirrell hittar i alla fall kvarlevorna i Albanien. Ja, tror ni att han hittade Voldemort som det här rökspöket som han ser i slutet av filmen, eller hittar han honom liksom in i en liten ekorre?
jag kan minnas, alltså nu var jag så här, oj, nu vet jag nästan svaret, men det vet jag inte alls. Jag för Voldemort hoppade mellan typ olika djur och sånt där innan. Men jag tänker, hur kan han hitta någon, alltså sprang han runt i skogen i Albanien och bara Voldemort, Tom Riddle, och till slut att det är en orm som tittar ut liksom.
Marco.
Bara, åh nej, du hittar mig liksom. Eller alltså, för det känns som att han bara borde kunna se Voldemort, alltså konkret, ja men där är Voldemort om det är i rökform, tänker jag.
Men det känns väl snarare kanske som att Voldemort hittar Quirrell.
Ja men precis, det var det jag tänkte säga, att med hans, han är ju halvdöd, men han har ju fortfarande lite makt. Jag tänker att han kan känna av om han är i någon liten murmeldjur under jorden och springer ut och gräver, och sen bara, ah, det kommer en ganska mäktig snubbe här och letar efter mig. Så bara dyker han upp som en gast.
Men vi vet ju inte helt vad som hände i det här mötet, men Voldemort beskriver det här senare i serien som att han hittade en ung, naiv och skör trollkarl och tog kontroll över honom.
Han är ju väldigt street smart och bra på att prata och manipulera, så han typ manipulerade in så här: "Ej, om jag satt bak på ditt huvud, vad säger du om det? Jag säger du."
Mm, precis. Men vi kommer tillbaka till det. jag har ju ett manus här. Nej, inte manus, jag har talpunkter. Men Quirrell tar ju med Voldemort tillbaka till Storbritannien för att Voldemort har hittat inte bara en trollkarl utan också en trollkarl från hans hemland som också har en roll på Hogwarts. Det är ju jackpot för Voldemort som vill tillbaka till makten på något vis.
Verkligen.
Här är vi ju i kapp storyn i det vise sten. Så det här var bakgrunden. Och Harry möter Quirrell i den läckande kitten.
Får jag lägga in en sak då också på varför han har, eller vad han säger, han har ju liksom en turban på huvudet och sånt där. Han säger ju att han har fått den för att han har varit i Afrika någonstans och fått den av en prins.
Det här låter ju verkligen som att någon ställde frågan han inte var beredd på. Han bara drog ett svar.
Ja, och också så att man svarar liksom Afrika istället för någon
del i världen man faktiskt har turban.
Ja, exakt. Så bara, och inte ett land utan liksom en hel kontinent. Bara, nej, men jag var i Afrika liksom. Mm. Och viktig detalj, för han har ju det, han har den här turbanen. Men det var också väldigt intressant att den här filmen kom ut typ samma år som 9/11. Så det var ju också väl så här första skurken
man
har turban. Skippa
skägget som de tänkte ge till.
Ja, men precis. Så jag ville bara lägga in den skägget. Detaljen och nu kör du på.
Precis. Det finns en intressant skillnad i den här scenen mellan boken och filmen i Läckande kitten. Kan ni komma på vad den stora skillnaden är?
Snabbt svar, nej.
Quirrell har ingen turban i boken. Du ser skeptisk ut.
Nej, men det är bara sån jävla mindfuck för att man har sett filmen så många gånger och verkligen sett den där turbanen. Men då är ju Voldemort någon annanstans, gissar jag.
Voldemort har inte fäst sig vid Quirrell än.
Nej, men hur kom han med till England?
Jag vill tänka mig att han följer med i den här rökpuffen i en liten glasburk.
Ja! Som en liten så här eldfluga.
Precis. En liten maskott i burk.
Ja, och om inte det går, han bara, jag vill också se en dialog om det är så här, nej men du kan inte ta med mig som rök i en burk. Att han så här med världens mäktigaste trollkarl bara, men jag hoppar in i en så här gåpinne, vad heter de där?
En käpp.
Nej,
en vandrande pinne.
Ja, att han hoppar
eller
in.
Menar den som finns med i Fantastic Beasts kanske. Ja,
nej, jag menar en vandrande pinne, att han bara att han ska tränga in sig i världens mest värdelösa kryp liksom.
Ja, man hade velat se den scenen.
Ja.
Hade det inte varit lättare om han bara satte sig i en uggla för att folk går runt med ugglor och det är inget konstigt.
Det som är intressant också i filmen så på en av lektionerna så håller han ju i
en iguana.
Ja, att han kanske var i iguanen innan att han tog med den.
Oh, ja. Från en albansk iguana. Men i boken så nämns det aldrig att Quirrell har en turban i den här scenen. Och dessutom så skakar han ju faktiskt Harrys hand, vilket han inte gör i filmen. Och i filmen så läste jag att eftersom de bestämde sig för att ha turbaner, förmodligen för att det inte skulle vara så konstigt att han sen skulle ha en turban. Men det såg så underligt ut att han som vit man hade en turban i den här scenen, att producenterna, alla som höll på med filmen, bestämde sig för att fler statister i den här scenen skulle ha turban, bara för att den skulle se så out of place ut.
De försökte göra det till en grej. Ja, men trollkarlar har turbaner ibland. Det är liksom fashion 91.
Precis, och jag kan väl tänka mig att Voldemort sitter i sin lilla glasburk på Quirrells hotellrum under den här scenen.
Då måste jag bara lägga in, för jag glömde att säga det i första avsnittet. Jag kollade ju upp, när de är på Läckande kitteln, då berättar de att de går förbi en skivaffär, en mugglarskivaffär. Och den dagen, samma dag, för det är dagen efter Harrys födelsedag.
Så är det första augusti då?
Ja, släpptes Enter Sandman av Metallica. Ooh. Så man kan tänka sig att i skivbutiken står Enter Sandman på liksom LP-singel och skiva.
Fantastisk headcanon. Men vad gör Quirrell då i Diagongränden den här dagen? Han ska ju bryta sig in på Gringotts.
Mm.
Och på något sätt har Voldemort fått reda på att det visar sten finns i det här valvet.
Vem har googlat?
Vem har tipsat honom? Vet Quirrell om att Dumbledore ska flytta stenen till Hogwarts?
Jag kan mer tänka mig typ att Voldemort i så fall, just för att han är lite sneaky, antingen har hoppat in alltså typ i en uggla eller någonting på Diagongränden eller liksom någon, nu hittar jag bara på, och liksom hört svart alfer snacka. Liksom. Och jag kan också tänka mig att någon svart alf liksom, alltså just för att det är många som egentligen är dödsätare eller vad det nu kan vara, att liksom han har någon lite där på deras sida. Men det som är konstigt då är att varför skulle inte en svart alf gå och hämta stenen åt honom?
Nej, precis. De väntar ju på att få orden av Hagrid.
Mm. Ja, så det är lite oklart. Men jag kan tänka mig att det är något sånt, att han har någon på sin sida. Liksom.
Ja, han har väl spioner ute.
Det är inte helt otroligt. Fast han säger också att det var ingen som hjälpte honom.
Nej, just det.
Fram till Peter Pettigrew hittade honom.
Ja, jo, men det är sant. Men,
lite logiskt hål kanske.
Ja, men jag tänker typ så här, Lucius är ju lite småfe. Han kanske har lämnat någon lapp eller någon liksom kod någonstans och känner att det räcker.
Mm.
Eller så, han har ju inte bara dödsätare på sin sida, han har ju också andra väsen. Det kan ju vara så att liksom alla dödsätare övergav honom, men mörka väsen har han fortfarande på sin sida.
Så kan det vara.
Så att det är, liksom, det är något annat. Mm.
Men oavsett så hänger Quirrell runt lite i läckande kitten och bestämmer sig för att bryta in på Gringotts på natten och lyckas ta sig hela vägen till valvet. Hur imponerande är inte det?
Det är helt sjukt när man ser hur dåligt det går för liksom Ron, Hermione och Harry när de försöker. Det går åt helvete.
Är ju säkerheten på allra toppnivå,
ja,
i sista filmen.
Det är sant.
Men det är ändå väldigt imponerande att han inte bara tar sig hela vägen till valvet och öppnar valvet, eftersom det var ju tömt redan. Eller det vet vi förvisso inte om han öppnade valvet, men han tog sig hela vägen till valvet. Valvet var öppnat, det var tömt samma dag, och tog sig ut därifrån utan att bli upptäckt.
Han måste ju ha kört en Imperio på någon. Ja. Svartal.
Imponerande i alla fall.
Ja.
Men
det är en heistfilm jag hade velat se.
Eller hur? Voldemort blir i alla fall rosenrasande när han får veta att Quirrell har misslyckats med att sno stenen. Så Voldemort var inte med, för han får reda på att Quirrell misslyckats med att sno stenen. Och därför straffar Quirrell genom att han ska hålla ett närmare öga på honom och fästa sig vid hans huvud.
Mm.
Och det är först här han börjar använda turban. Så i första scenen då på Hogwarts, när Harry ser Quirrell i stora salen, så märker han att han har en turban på sig.
Som luktar illa för att han har vitlök i den, för att han säger att han är rädd för vampyrer.
Är det Voldemorts andedräkt som luktar illa?
Det skulle jag nog inte säga, men man kan ju tänka sig att man luktar lite lik. Men det, också, han träffar ju bland annat, eller han säger i alla fall att han träffar en vampyr när han är i Albanien.
Mm.
Så det också kan vara... Det är ju säkert för att dölja Voldemort, men också kanske för att han har ju träffat en vampyr. Han kanske inte vill göra det igen.
Eller så är bara vampyren en allegori för Voldemort.
Ja. Som suger livskraften ur honom.
En levande död som suger livskraften ur honom.
Men Quirrells plan genom hela första boken är att han ska få tag i det vises sten åt Voldemort. Inte bara för att ge Voldemort en ny kropp, utan också för att Quirrell är ju döende genom hela boken, för att Voldemort tar så mycket av hans livskraft. Så lika mycket för sin egen skull så är det för Voldemorts skull. Men det här tar ju otroligt lång tid. det är ju först varje 4 juni någonting som man faktiskt tar sig igenom hela hinderbanan som faktiskt är i. Men han gör sitt första tappra försök på Halloween-natten.
Ja.
Troll in the dungeon. Och vad jag reagerar på det här är att han springer in och säger att det finns ett troll in the dungeon i källaren. Men trollet är inte alls i källaren. Han gör alltså en dubbeldistraktion. Återigen, han är ganska intelligent, den här Quirrell.
Det måste man säga.
För trollet är ju på någon våning där toaletterna finns. Jag vet inte om det är på andra eller tredje våningen.
Nej, jag tror inte det är tredje, för att...
Ja, varför har jag fram att det var fjärde våningen toaletten var på?
Det är mycket möjligt.
Ja, jag kan ha jättefel, men jag får en 4.
Men för tanken är ju då att alla lärarna ska springa till källaren, upptäcka att här var inget troll. Sen får de reda på att den är faktiskt på fjärde våningen. Springer hela vägen dit. Och då får ju Quirrell dubbelt så lång tid på sig att utforska. Och han upptäcker då att Fluffy.
Mm.
Första gången.
Och det måste man ju också säga, vi kommer ju allt tillbaka till Hagrids alkoholism. att anledningen också att han vet att den här harpan ska spela för att få Fluffy att somna. Mm. För att de är ju båda väldigt intresserade av magiska djur.
Mm.
Det säger han ju själv. Att där är ju liksom inte, där är ju Hagrid som säger till honom att Fluffy somnar bara med en harpa.
Mm.
Så jag kan gissa mig till att så här, Hagrid har tagit lite whisky eller lite öl och sånt där. Ja,
fylla honom om och om igen.
Ja, och liksom skärmas av att träffa någon som också gillar magiska djur.
Ja, men för han säger, de sitter ju och spelar kort och liksom krökar på. Och sen så bara, nej men jag har ett drakägg. Bara fan vad coolt, jag gillar drakar. Men kan du något om djur? Ja, jag har ju haft den här, du vet, den här stora hunden där borta. Ja, det är jobbigt. Men hur tar du hand om den? Alltså det är väldigt manipulativt.
Han är väldigt manipulativ. Ja. Och vad jag märkte i boken var ju att Hagrid vet om vilka de andra lärarna är som har gjort hindra.
Mm.
Så detta, eftersom Quirrell är en av lärarna som har gjort ett hinder, vet ju han också om vilka det är som har skapat hindren.
Ja.
Så han förstår ju ganska snabbt att det här måste ju vara Hagrids hinder. Och det tar ju tid för Quirrell att lista ut hur han ska göra det här. Det är inte förrän efter jul, långt efter jul, som Hagrid får det här drakägget. Så under tiden så får ju Quirrell en annan side mission också. Och det är ju att Voldemort har blivit väldigt intresserad av Harry och vill att han ska unalive him lite grann. Och hans första försök är faktiskt precis innan Halloween, vilket är lite roligt, för i filmen säger han att han blev intresserad av att döda Harry efter Halloween. Men det är lite olika där.
Continuity error.
Ja, lite så. Och precis innan Halloween, hans första försök att döda Harry, det är ju på Harrys första flyglektion, när han förhäxar Nevilles kvast. Och det här jag tycker det är lustigt, vad var det som gick fel här? Förhäxade Quirrell bara en kvast på random och hoppades att det skulle vara den som Harry valde? Eller stod han liksom på långt avstånd och tänkte att det där ser ut som Harry? Vad tror ni?
Jag tycker också att det är intressant, för att det var ju nära för att det skulle vara Neville som skulle vara the chosen one.
Mm.
Att det liksom, han kanske fick någon vibe eller feeling och så valde han fel.
Och det är nästan lite foreshadowing i det också.
Ja, men precis. Ja. Men för han känns också för smart för att liksom bara, nej, jag tar den här kvasten. Det känns som att det kan vara. Eller så här, typ kolla på så här klasslistan. De lär ju stå i så här bokstavsordning vid varje kvast och bara råka ta fel. Alltså det känns ju inte som det.
Nej, men det kanske är, eftersom han vet att Harry är en Gryffindor, och man säger ju ofta att de tar så här onödiga strider och ska visa sig riddliga i onödan. Det kanske är, eftersom att han har tänkt ett steg längre, att han bara så här, alltså om jag förtrollar Harrys kvast, då kanske han löser det.
Mm.
Men om jag förtrollar någon annans, så kanske han gör någonting bold för det, vilket han gör.
Vilket är intressant också. Mm. För kvasten i boken flyger iväg till den förbjudna skogen.
Mm.
Tanken var kanske att få trolla dit Neville så att Harry skulle följa efter och rädda honom.
Mm.
Det är väl mycket möjligt att det var faktiskt därifrån som Quirrell / Voldy försökte göra allt det här.
Ja, han hade ju lite en bas. Det är där han springer runt och dricker blod.
Mm, precis. Men försök två, att döda Harry, kommer i Quidditch-matchen. När, precis som i filmen, Harry håller på att trilla av sin kvast. Hermione tror att det är Snape som har förhäxat kvasten igen. Mycket kvastförhäxningar i Quirrells.
Jag tänker att det finns ju ganska mycket gift också. Det vet man ju exempelvis när Ron blir förgiftad.
Mm.
Kan ju vara smidigt då på en 11-åring som gillar att dricka juice på morgonen. Att liksom bara liksom ta juicen.
Smart, men inte så smart.
Nej, men precis. Alltså, det finns ju lite luckor här.
Eller inte. Jag tänker att han vill ju att det ska få se ut som en olycka. Precis. Alltså förgiftar man någon, då kommer det bli världens utredning. Men om det liksom så här, oj, någon ramlar av en kvast, det säger de ju att det händer.
Det är också Harrys första match någonsin. Precis. Det är inte helt orimligt att han skulle trilla av.
Nej, verkligen. Och alltså, det är verkligen så här, klippa bromsarna på någons bilstämning på det.
Precis. Men Quirrell, eller Snape och Dumbledore håller ju koll på Quirrell. De misstänker att det är någonting lurt här. Så till nästa Quidditch-match, förlåt, go ahead.
Nej, men det är också kul att man, alltså jag fattar att man måste ha en underlag för att sparka någon.
Mm.
Men det är också så jävla märkligt när någon jobbar med barn och bara, det känns lite märkligt. Men vi väntar tills någonting konkret händer liksom, som har någon under. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Att det är lite.
Ja, men LAS-lagarna är väl starka där också. Att nu i och för sig med nya LAS så kommer det vara lättare att sparka folk för särskilda skäl. Men i Sverige har det varit jättesvårt att sparka någon.
Nu pratar vi i och för sig om England på liksom 90-talet. Det känns ju som att de borde kunna sparka lite bättre.
Men det är ju, ja, men det är också ganska låg kompetensnivå på ganska många anställda i Harry Potter-världen.
Ja, för jag tänker om Dolores kunde få, alltså, Trelawney att sluta, då kan man ju lätt då några år tidigare få Quirrell att sluta.
Men hon har ju hela ministeriet bakom sig. Ja. Det hjälper ju.
Men Dumbledore säger ju också bokstavligen så här, ja, men som vice rektor så kan du få folk att sluta, men du kan inte få dem att lämna, det kan bara rektorn göra. Vad är Dumbledore? Rektor. Bara, men vi låter den här killen köra på lite till.
Okej, jag försökte bara använda LAS i onödan som jag alltid gör.
Men till nästa Quidditch-match så tänker ju Snape och Dumbledore att det här ska inte Quirrell få göra igen. Så då bestämmer de sig för att Snape ska döma matchen. Dumbledore ska sitta i publiken. Så kommer Quirrell inte kunna göra någonting. Vad gör Quirrell då? Han dyker inte upp på matchen. Han kör en lur. Så under hela den här Quidditch-matchen så kan Quirrell smyga runt på tredje korridoren och reka. Återigen tillbaka till Ravenclaw-listan.
Han är inte en dum han.
Han överlistade alltså både Snape och Dumbledore. Och det här är värt att nämna också. Jag kollade upp det här i morse för jag bara fick en så här, en epiphany. Kapitlet när det här händer är kapitlet innan Harry får se Hagrids drakägg. Så här har kanske Quirrell fått reda på hur man har tagit sig förbi Fluffy. Så det han kanske gör under den här Quidditch-matchen är att han söver Fluffy och ser vad som finns i nästa rum. Headcanon. Under månaderna som passerar, nu är det vår, så blir Quirrell märkbart blekare och svagare, samtidigt som Harry drömmer mer och mer mardrömmar om Voldemort. Betyder det här kanske att Voldemort blir starkare och starkare och därför blir Quirrell svagare och svagare?
100%.
100%.
Verkligen. Det är knappt en headcanon, det är bara på riktigt.
Quirrell verkar alltså inte må så bra att ha en Dark Lord i nacken.
Nej, alltså det känns som en parasit. Det är ju en parasit, men liksom.
Och därför tvingar Voldemort Quirrell att dricka enhörningsblod i skogen. Gör han det för att jag ställer inte som en fråga längre. Han gör ju detta för att hålla Quirrell vid liv och inte för att hålla Voldemort vid liv.
Och jag tänker att Quirrell också måste gå med på det, för annars liksom, han vill ju inte dö själv. Liksom, så det är en ganska lätt överenskommelse, fast Voldemort gör ju det av egoistiska skäl. Precis. Som du säger.
Och man ser, eller Harry står utanför en dörr när han hör Quirrell ha ett samtal med Voldemort där det verkligen framgår att Quirrell har inte riktigt någon egen vilja i det här. Så Voldemort verkar ha mer och mer kontroll över vår kära lilla Quirinius. Och därefter så har vi Harrys och Dracos och gängets kvarsittning i skogen.
Ja.
Sjuk kvarsittning.
Verkligen.
För övrigt.
Det är ju också en sån här klassisk meme. Så här, ni får inte vara i skogen, det är inte okej. Okay. Förutom när vi ska bestraffa er för ni har gjort något annat. Då ska ni vara i skogen på natten.
Och då skickar vi ut er i skogen med den enda som inte kan försvara er.
Ja, det är exakt det jag tänkte. Det är ju väldigt många barn som ska försvaras med bara en lärare som kan absolut trolla, men inte så här.
Han får ju inte.
Nej, och det man får se av honom när han trollar är ju inte mycket. Han är väl ganska svag troll.
Han är ju en 13-åring.
Ja, exakt. Så det är ju också jävligt, jävligt sjukt.
Ja, men liksom när han ska förvandla Dudley till en gris och det blir bara en svans. Det är ju tecken på att han, så här, ja, han kan, att liksom, han kan skjuta eld, men det är också, känns som en jävligt simpel grej. Det är ju year one.
Precis. Och här möter ju Harry och Draco Quirrell Voldemort i skogen i det som jag som barn tyckte var den läskigaste scenen jag sett i hela mitt liv.
Jag skulle precis säga det. Alltså, det var ju så jävla obehagligt.
Och skärrande var det.
Och liksom så här, liksom kommer typ emot dem. Liksom, ja.
Så här, flyt svävar över marken som att han bara är en mantel som sen bara växer upp till en ståtlig man.
Ja, så bara på det vi sa, det här med att sämsta läraren så här ska skydda för många barn. De splittras ju.
Ja.
Liksom.
Ni får gå med hunden istället.
Eller hur? Bara kul att jag fick en hund. Liksom, som är helt, det är en fucking mugglarhund till och med.
Det är ju fantastiskt att Hagrid säger till och med att det är inget i skogen som skulle attackera er om jag eller Fang är med er. Och Hagrid vet ju vad som finns i skogen. Att det finns ju liksom...
Och spindlar. Och, alltså, jag kan förstå att han tänker nog mest på spindlarna där. Att han bara säger, nej, inget kommer att attackera er för det är min pöjk som har en massa spindlar där i skogen. Men som sagt, och Firenze och gänget, de attackerar ju inte heller. De är ju bara jävligt osköna. Inte Firenze. Precis. Då, men de andra.
Och Firenze räddar ju Harry. Och här kommer ju en av mina favoriter av Foreshadowings i hela bokserien. En scen som jag lätt glömmer när jag bara ser filmen eller så. Men det är inte bara Firenze som är kentauren som Harry möter i skogen, utan han möter även två till.
Bane och någon.
Någon, den tredje.
Ja, den tredje.
De två vännerna och Jerry. Och de två andra kentaurerna blir ju återigen rosenrasande på Firenze för att han räddar Harry Potter.
Ja.
För att de har sett i stjärnorna, det här får man läsa lite mellan raderna, men det är också ganska tydligt, att de har sett i stjärnorna att Harry ska dö i den här skogen. Men eftersom det är stjärnor så är det ju ganska stort spektrum. Så de vet ju inte exakt när, men de vet att han ska dö i skogen vid Voldemorts hand.
Och det gör han ju.
Mm.
Jag fick gås ut.
Ja, jag också.
Det är så jävla snyggt. Alltså där, det är det man kan klaga på liksom J.K. Rowling skrivande i vissa fall. Men när hon får det rätt så blir det så jävla rätt och bra.
Hon hade ju vissa tankar i, redan i första boken som vi återkommer till om vi hinner. Som är riktiga foreshadow-grejer.
Det tycker jag att vi bestämmer att vi hinner.
Precis. Och efter det här så börjar faktiskt året närma sig mot det slut. Tiden börjar rinna ut för Quirrell. Han förstår väl att han förmodligen inte kommer att få förlängd anställning till nästa år.
Nej, han inser att antingen så dör han eller så blir han påkommen. Mm. Det är väl den känslan.
Så han bestämmer sig för vad då? Han skriver ett brev till Dumbledore för att lura honom till
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ministeriet, vilket Dumbledore går på. Märkligt.
Väldigt märkligt.
Lite så här, vrida fram klockan i klassrummet, varning på det. Det är ett bus liksom som Quirrell gör för att få bort Dumbledore. Och när Dumbledore då har gett sig iväg så tar sig Quirrell igenom hela hinderbanan, hela vägen fram till Risetsspegeln. Och vad jag tycker är ganska intressant i den här scenen i slutet av hinderbanan när Harry också kommer efter är att Quirrell har en helt annan personlighet och ett helt annat sätt att tala här.
Men nu tror jag att det är mer Voldemort som har tagit över. För att, så här, i filmen får man förklara det nästan som att han låtsas att han stammar för att de ska tro att
de ska tro honom.
Ja. Men eftersom han stammade som barn så tror jag att liksom det är liksom den allmänna ondskan som han läckt in i honom. Och det är inte ondskefullt att stamma, så det försvann.
Jag tänker det, men det kan ju också vara lite den del av Quirrell som är kvar. Bara, ah, men shit, nu har vi ju klarat det här. Alltså, det kanske är en jättestor del Voldemort i honom, fine. Men jag kan också tänka att han känner så här, fan vi lyckades, det här gick bra, det är nu jag kommer
få
respekten och vi båda kommer överleva för vi har stenen, jadda liksom. Att jag tror att han känner sig ganska lugn. Sista minuten av matchen och det är så 5-0 liksom.
Precis. Det är ju antingen eller, vi vet ju inte helt enkelt. Men sen vet vi hur det går. Quirrell tålar inte att röra Harry. Och snipp, snapp, snut så var Quirrell slut.
Det har vi ju nämnt tidigare, men det pratas alldeles för lite om att Harry straight up mördar Quirrell.
Gör han det?
Quirrell dör ju.
I filmen.
Ja.
Det är inte helt säkert att han dör i boken. För det som händer är ju att han får blisters, vad heter det?
Blåsor
över hela kroppen. Harry får som vidrig smärta av den här grejen. Så han håller på så länge han orkar tills han själv svimmar av. Dumbledore berättar sen att han kom precis i tid för att se det här. Och han ser att Voldemort lämnar Quirrell för att dö. Men han säger inte att han dog. Det är väl ganska troligt att han dog.
Ja.
Men skulle inte, det är ändå Dumbledore, en världens kanske mest manipulativa men också ganska snälla person. Skulle han bara lämna Quirrell för att dö när han ser att Voldemorts själ lämnar honom? Tvek.
Det kan ju också vara, det känns så himla klassiskt om man tänker på tvåan med Gilderoy Lockhart, liksom, att hans straff för att han har ljugit och tänker nästan, alltså köra Oblivious på två barn, är ju att han hamnar på St. Mungus. Och det är där han får vara, han glömmer bort allting och har dålig koll liksom. Det kan ju också vara något liknande med Quirrell också, att han är en av de här eviga patienterna
på St. Mungus hospital.
Att han kanske blev så skadad, att han kanske är förlamad eller liksom.
För jag fick någon tanke av att när Harry är på Sankt Mungos i femte boken, att han ser någon som är ordentligt bandagerad. Jag kan inte, men när jag väl gick igenom alla patienterna på typ harrypotterwiki.com så kunde jag inte hitta det här. Känner ni igen det här?
Det är en liten grej som liksom klickar när du säger det. Men det kan man ju också ha i åtanke när vi väl kommer dit också. Mm. Alltså i framtiden när vi verkligen behöver lyssna igenom och läsa igenom hela den boken och det. För det tycker jag också känns så himla rimligt.
Alltså det skulle ju vara en fantastisk headcanon om han blir en sån här brandman som åker runt och föreläser. Som inte har några fingrar kvar att han föreläser.
Det börjar med en röd sten.
Ja.
Och sluta med.
Och att han åker runt och liksom har skrivit en bok om att man ska uppskatta livet fast man ser ut som en tumme i ansiktet. Och bara så här, hej, nu ska jag förklara om min väg upp till ondskan och sen in till ett fint liv. Som en pundare som föreläser i skolor.
Ja, men då hade man ju vetat att det var han. Ja. Det är ju det som är, utan han måste ju ha fått, om han överlevt, något evigt straff. Liksom. Fattar ni vad jag menar då? Att det är...
Han försöker få tag i det vise sten som ger evigt liv. Det kanske hade varit en ganska hemsk bestraffning av Dumbledore om man tänker sig att de här blåsorna som han har fått på sig är för evigt. Mm. Leva i konstant smärta med hjälp av det vise sten.
Jag kom på en ganska mörk headcanon också. Vi säger att de tog med honom till sjukhusflygen också. Att han ändå lyckas...
Ligger i sängen bredvid
och bara förlåt. Vänta tills det är min ålder och kommer du fatta. Liksom. Det är vuxen år senare. Grejer. Ja. Nej, men att han lyckas, för han blir ju försvagad av Voldemort. Tänk att han lyckas ta sig från sjukhusflygen på något sätt. Han är ändå ganska smart, fast han är så skadad. Och därefter för evigt virrar runt i förbjudna skogen på jakt efter unicorn blood.
Att han är som liksom typ en zombie, så halvdöd. Går runt och bara håller sig knappt vid liv.
Ja, kanske så här ser dåligt för att han liksom har blivit typ alldeles förstörd av att röra Harry.
Han har helt svullna ögonlock. Liksom.
Eller hur? Liksom.
Någon slags allergisk reaktion.
Ja, och sen så liksom så att han typ är i skogen i två när en bil kommer körande.
Det tycker jag. Så kan det också vara.
Vi säger så.
Vi säger så.
Och det var det jag hade på Professor Quirrell.
Alltså vilken fantastisk och bra utläggning. För det är sånt här också vi gör. Vi har ju pratat om Quirrell när vi pratade om första boken och filmen. Men det blev en så jäkla bra fördjupning. Det gjorde det jättebra.
Men min plan var visa det vise sten ur Quirrells perspektiv.
Ja.
Vilket man inte alltid tänker på.
Nej, och jag ser honom som en relativt god, ond person om man jämför med många andra som man får springa på och sånt där. Han hade behövt
en kram,
en psykolog och liksom folk som ser honom. Och kanske han valde fel. Han hade ju lika gärna kunnat bli, hur ska man säga, lärjunge till Gilderoy Lockhart och livet hade sett helt annorlunda ut, men han valde liksom fel väg.
Mm. Ja, men verkligen. Han kunde ju ha varit den som lärde sig att bli jättebra på minnesförbannelser. Hitta folk som Gilderoy skulle stjäla livshistorien av och bara typ få vara med
eller vara med
i en passus bara för att få känna sig lite känd.
Ja, för jag tänker på alla människor som så här älskar typ så här om en mordserier och så här dokumentärer och det. Alltså typ så här bara ha ett starkt intresse för någonting, men gör det inte. Det är inte så att alla som kollar på så här morddokumentären eller så här om Dahmer liksom vill göra samma sak, utan så här ha det på en intressenivå.
Det är så här 50-50 med det, tror jag.
Ja, men precis, att han kanske har behövt Netflix.
Eller hur?
Netflix and chill.
Eller hur? Sitta och nörda ner sig i långa dokumentärer om dark magic istället. Blivit ännu mer av en incel. Han skulle behövt näthata istället för att hata på riktigt.
Ja, men det känns ju som att han gick i skolan under tiden där det var coolt att mobba någon.
Ja.
Och blev ju direkt skärrad av det. Jag tänkte också, jag är ju som sagt en otroligt stor Harry Potter-fan och försöker suga åt mig allt content som finns förutom senaste Fantastic Beasts-filmen som jag har inte sett. För jag vill inte. Men det finns ju också en Harry Potter-musikalserie som heter A Very Potter Musical.
Yes.
Det känner du igen.
Ja, jag har sett, jag tror inte jag har sett hela, för jag gjorde väl flera.
Det finns tre stycken.
Ja, jag tror att jag har sett kanske, i alla fall hela första. Sen tror jag har sett en del av andra. Det är ju väldigt märkligt, jag hittade den på YouTube, att ibland är det lite märkligt ljud, så man måste ju liksom vara insatt i det.
Precis.
Liksom. Men den är skitkul.
Det finns ju en fantastisk duett där mellan Professor Quirrell och Professor Voldemort. Quirrell och Voldemort drar och sjunger, vilket omaka par de är.
Oh.
Som jag varmt kan rekommendera.
Ja, jag hade verkligen velat i alla fall ha en novell eller någonting bara mellan deras, alltså speciellt i början när kanske inte Voldemort har tagit tänkt över lika mycket.
Bara deras vardag liksom.
Ja, och typ så här, speciellt typ när de möts i skogen. Bara, ah, men hur ska vi komma tillbaka? Och han bor liksom på hotellrummet. Så här, byter Quirrell om framför honom. Eller försöker de hålla saker lite privat.
Man,
liksom.
Man hade kunnat bygga en liten homoerotisk fanfiction.
Ja, de kanske duschar tillsammans med glasburken för att göra rent den. Och liksom allt det där.
Jag tror på det.
Gud, ska vi skriva den fanfictionen?
För två avsnitt sen så var ju Desi Hietala här.
Just det.
Och vi läste ju en fanfiction. Och då undrar ju vi så ödmjukt om du vill fortsätta att ta över hennes roll.
Ja, det vill jag.
Ja. Och
för hon är en stor förebild i hur hon läser fanfiction faktiskt.
Ja, gud, jag håller med. Du har ju stora skor att fylla. Eller vad man
har, hon har väldigt stora fötter också.
Ja, det kanske hon har. Jag har inte tittat så noga. Men i alla fall, då kommer ju du, för er som inte lyssnade, vi rekommenderar att ni i så fall vänder er till avsnitt 6 för att höra första delen av den här fanfiction mellan Hermione och Draco Malfoy.
Mm.
Och en liten recap för dig. Det är ju, de går ju sitt sjunde år. Fråga inte så mycket. Allt är som vanligt fast det är sista året.
Allt är som vanligt.
Ja, så tänk inte på det. Det går ju, men personen sa också att det här är deras egna tolkning.
Jaha, jag trodde det var en fortsättning av den riktiga historien. Ja. Ja. Mm, nej. Ja.
Och de har nu börjat få lite romans i sig. Så
äntligen.
Att säga. Ja, och de är i samma elevhem, det är viktigt att veta. Men du kanske redan lyssnar på det avsnittet.
Det har jag.
Ja, men då så.
Trogen lyssnare.
Yes. Då är vi inne på kapitel 7 och det heter De nya första prefekterna, Hermione's point of view.
Okej, bra. Nu har jag skämt ut mig för alla. Jag gick rodnande tillbaka till platsen jag stod på innan.
Tack Miss Granger för att du delade med dig av vad du kände för doft också. Är det någon som luktar så här inne?
Jag såg hur alla började kolla mot Draco, men han kollade bara förvånat på mig. Fan, 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 tänkte jag och begravde ansiktet i händerna ända till Slughorn sa...
Okej, ställer du på ett led så ska vi turas om att lukta på Amortetian. Men Miss Granger kan ställa sig här.
Jag gick och ställde mig vid professor Slughorn och han började prata med mig.
Vem tror du kände lukten av Miss Granger?
Han är jäkligt påträngande den här läraren alltså. Ja. Hej lilla 17-åriga tjej, vem är du? Sugen på. Sa han och log. Jag vet redan, men vill hemskt gärna inte säga det.
Det är okej, du behöver inte säga det.
Sa han triumferande. Därefter såg jag på hur de andra sniffade på den. Därefter såg jag på hur de andra sniffade på den, en efter en.
Draco's point of view.
När det var min tur visste jag redan att det var Hermione jag skulle känna doften av. Och mycket riktigt. Den doftade ljuvlig blandning av vanilj, kanel och böcker.
Hon luktar alltså som böcker.
Hon är så inne i sitt läsande att hon bara blir en bok.
Men tror ni att det är en sån här fräsch, nyöppnad, aldrig öppnad bok? Eller en sån här gulnad bok från biblioteket?
Gulnad, inrökt, liksom Selma Lagerlöf som har stått i en tandhylla i hela livet.
En klassisk Jack Sparrow.
Ja, en klassisk Jack Sparrow. Jag blev glad inuti. Det är nu eller aldrig, tänkte jag för mig själv. När det lektionen var slut gick jag tillsammans med Hermione till nästa lektion. Men när vi hade kommit halvvägs kom någon springande till oss.
Mr. Malfoy, Miss Granger, följ med mig genast.
Det var professor McGonagall. Vi halvsprang efter till hennes kontor. När vi kom fram bad hon oss att ställa sig bakom henne.
Kattuggla,
sa hon och dörren till hennes kontor öppnades.
Följ med här.
Vi följde efter henne eftersom vi ville vara trevliga mot en professor. Hon drog ut två stolar till oss båda och vi satte oss ner.
Menar de alltså att de inte hade följt med om det inte var för att de ville vara artiga?
Det här är så underbart.
Taskigt.
Vi har fått ett nödfall,
sa McGonagall och vi kollade frågande på henne.
Jo, våra första prefekter för detta år har tyvärr gått bort och jag är rädd att vi behöver er hjälp.
De har bara dött och ingen förklarar någonting.
Och jag älskar att säga det här också med så här liksom, ja.
Vi har ett litet,
igen.
Vi har ett litet problem. Två elever har dött. Vad då för hjälp? Frågade jag.
Ni får bli de nya första prefekterna,
sa hon och visade två första prefektmärken. Båda brast ut i chock. Hur brister man ut i chock?
Så här. Men vad hände? Hur gick de bort?
Frågade Hermione osäkert.
Åh, Miss Granger, det är inte något vi pratar om.
Okej.
Författaren har alltså inte kommit på. Orkar inte komma på. Vi bara stryker ett streck över det.
Jag vill inte prata om det. Okej.
Sa hon, fast hon ville egentligen veta vad som hände eftersom hon brydde sig.
Rimligt.
Var inte orolig, Miss Granger. De har det bra där uppe.
Så McGonagall är alltså dödskristen. Sa hon lite ledsamt.
Eller har hon barnen på ovanvåningen?
På Dumbledores kontor, typ. Det är ett väldigt generöst erbjudande. Jag skulle aldrig ge två Slytherins prefektmärken eftersom det egentligen är till för två olika elevhem.
Det lät väldigt taskigt, men sen lät det bra. Mm.
Vi nickade och förstod. Vi ska tänka på det, sa jag samtidigt som Hermione nickade med mig.
Det blir bra, men jag hoppas ni tar emot det. Det är som sagt ett väldigt generöst erbjudande.
Hermione's point of view.
Jag och Draco lämnade professor McGonagalls kontor.
Vad vill du?
Frågade han mig. Jag vet inte. Jag menar, det låter ju kul. Men undrar verkligen vad som hände med de förra försteprefekterna. Sa jag både ledsamt och undrande.
Ja, jag vill nog ta emot det i alla fall.
Mm, jag får se. Vi kom tillbaka till uppehållsrummet efter alla lektioner för att hämta våra grejer. Då jag helt plötsligt kände hur Draco knuffade mig mot väggen. Draco?
Kom igen, Mione. Jag vet att det är detta du vill. Det är så jävla rapey att säga så. Jag vet att du vill det här.
Han hade egentligen rätt. Men jag kunde inte. Inte här. Inte här, Draco. Det kommer ju folk hela tiden. Han suckade och gick av mig. Han hade alltså puttat ner henne på golvet och ställt sig på hennes bröst.
Står på bröstkorgen. Kyss med Mione.
Och det var ju egentligen det hon ville också säga. I'm not one to judge. Jag gick fort in i uppehållsrummet och till mitt gamla sovrum.
Och vad tror du att du är på vägen?
Frågade Pansy. Frågade Pansy släpande när hon helt plötsligt dök upp. Jag hoppade till. Pansy!
Ja, det gör jag det.
Svarade hon med världens flin.
Nå, var ska du då?
Sa hon igen. Jag har blivit förste prefekt och jag har tagit emot erbjudandet tillsammans med Draco, sa jag med ett flin. Hennes ansikte brast upp i förvåning. Sen gick jag min väg upp till förste prefekternas rum. Wow, sa jag när jag kom in.
Fantastiskt, eller hur?
Hörde jag någon säga bakom mig. Jag vände mig om och såg Draco.
När tog de emot det här? Var det klippet att de tog emot det här? De sa, jag vet inte, de har ju dött. Och sen så bara, nu gör vi det.
Men hon bestämde ju sig för att hon såg sin nemesis Pansy.
Ja.
Ja, verkligen, svarade jag.
Men inte lika fantastiskt som dig,
sa han och log medan han kollade in i mina ögon. Men menar du verkligen det, sa jag och kollade tillbaka in i hans ögon.
Det är klart jag gör,
sa han och stängde dörren. Men menar de alltså att första prefekterna har ett eget rum, men det brukar, och de ska liksom bo där tillsammans nu, tjej och kille?
Ja.
Det kan ju vara rum i plural förvisso.
Ja.
Jag tror att de har varsitt rum.
I rummet. Det är klart jag gör, säger han igen.
Det är klart jag gör,
sa han och stängde dörren. Och sedan kände jag hur han tryckte mig mot väggen.
Är det okej nu då?
Frågade han. Jag fnissade bara till svar. Han lutade sig närmre och jag började andas tyngre. Han lutade sig närmre och närmre. Och innan jag visste ordet av det var hans läppar hårt tryckta mot mina. Jag tryckte tillbaka. Vi stod så där i 20 sekunder innan jag puttade iväg honom.
Ganska länge.
Vad var klockan då, undrar jag?
Klockan var 14:44. Wow, du har mjuka läppar, Mione,
sa han och rodnade. svarade jag lite stelt och rodnade. Just då öppnades dörren till rummet och inkom professor McGonagall.
Har ni det trevligt?
Frågade hon vänligt. Professor McGonagall, ja, det är jättefint. Tack så mycket för erbjudandet.
Det var så lite så.
Log hon och gick därifrån. Påträngande, tycker jag. Här måste man nog ge lite props till den här förmodade 13-åringen som har skrivit det här. Det var ju en väldigt bra replik på, när man kommer in och stör någon och frågar om ni har det bra. Det var ju så tvetydigt.
Ja.
På ett väldigt korrekt skrivet sätt. Bra
och
jobbat.
Och här påbörjas ju det bästa. Det innebär alltså kapitel 8, en stolt McGonagall. och McGonagall har en egen point of view här.
Äntligen!
Mm.
Kapitel 8, en stolt McGonagall. McGonagalls point of view. Förresten, glöm inte att komma på ett lösenord också, sa jag innan jag stängde dörren. Jag stannade bakom dörren och lyssnade in i rummet då jag ville höra vad de sa efter jag gick. Jag ville nämligen att de skulle umgås mer tillsammans. Jag stöttade folk som trodde att goda och onda sidan kunde vara vänner igen.
Det var nära,
hörde jag Draco säga inifrån.
Inifrån vad?
Dörren, på andra sidan. Genom dörren.
Ja, ja, det är McGonagalls perspektiv. Ja, förlåt. Nu, det var rörigt. Ja, verkligen,
svarade Hermione. Jag log stolt och gick därifrån. Jag visste precis vad som hade hänt. Usch, äckligt. Men nu hoppar vi tillbaka till Dracos point of view.
Vill du, sa jag osäkert, men det var tydligt vad jag ville. Jag bet mig i läppen.
Ja,
sa hon och kysste mig. Jag kysste tillbaka och vi började hångla.
Hångel.
Hångel. Kuttrade mellan lakanen som två sillar. Vi stod i säkert 5 minuter innan hon avbröt kyssen och kollade på klockan. Nu kommer tiden!
Hihi. Hihi, det är dags för middag, Draco,
sa hon och fnissade. Men nej, sa jag oviljande. Och jag bet mig i läppen medan jag klämde lite på hennes rumpa.
Draco, nej! Vi måste till stora salen.
Men sa jag när hon drog med mig ut.
Du vet, professor McGonagall ska presentera oss som de nya första prefekterna.
Mumlade jag till svar. När vi kom fram var redan hela skolan där. Jag släppte hennes hand och gick till min reserverade plats mitt emot henne längst fram.
Och nu ska vi presentera våra nya förstaårsprefekter,
sa McGonagall.
Får jag lova att presentera Draco Malfoy och Hermione Granger? De fick ett väldigt generöst erbjudande. Jag såg också så som att det är att köpa någonting på Siba. Alltså jag orkar inte. Generöst erbjudande eftersom båda är i Slytherin. Men de tog emot det,
sa hon stolt. Jag gillar också din referens. Siba, finns det ens fortfarande?
Siba är så jävla dött.
Men jag tror, är det inte...
De är lika dött som de här förstaårsprefekterna. Ni kan hitta dem på prefektrummet, på våningen, med alla våra kontor. Det finns en tavla med Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw och Salazar Slytherin. Nu tar vi för oss om maten och hoppas det smakar,
sa hon och knäppte med fingrarna och maten dök fram. Inte dök upp, den dök fram.
Det gömde sig liksom bakom personen och bara, nu är min tur!
Vi hörde henne viska i våra öron.
Grattis, jag är stolt.
Vi tackade och gick till våra platser. Efter festmåltiden gick vi tillbaka till rummet. Jag ville så gärna hålla hand med henne och visa att vi egentligen var som gjorda för varandra. Men det gick ju inte. Jag såg hur Pansy kom gående mot oss bakom mig. Väldigt också bra placering. Mot oss bakom mig. Spring! Väste jag till Hermione.
Men?
Svarade hon förvirrat. Bara spring! Pansy! Väste jag och hon förstod och började springa i förväg. Vad vill du, Pansy? Väste jag åt henne argt.
Vad är det med dig då?
Väste hon tillbaka. Jag vill att du ska låta mig vara. Hermione också. Hon kollade förvånat på mig.
Jaså, vad hände med Granger?
Frågade hon och ställde sig med armarna i kors. Jag blev tyst, men det var nog ett misstag. Sekunden efter fick jag en riktig käft. Smäll. Ah! Vad var det för? Vrålade jag mot henne. Hon flinade bara till svar och gick iväg. Jag suckade och började gå mot prefektrummet.
Hur mår du, Draco?
Frågade Hermione oroligt när jag kom tillbaka med ett rött avtryck av en handflata på kinden. Äsch, jag mår bra, ljög jag.
Kom, sätt dig i soffan,
sa hon och ledde mig till soffan. Tack, sa jag och fick en blöt handduk på kinden. Vart kom det? Har hon förberett? Hon kan i och för sig läsa tankar, nämns ju tidigare. Så hon vet ju.
Just det,
sa Hermione plötsligt.
Vi har ju inget lösenord ännu,
sa hon sen. Nej, just det. Vad ska vi ha för något då? Svarade jag intresserat.
Kanske amortensia,
sa hon med ett snuskigt leende och bet sig i läppen. Nej, vi behöver något svårare.
Okej, men då får du bli Dumbledores underkläder,
sa hon och kollade lite oseriöst på mig. Det är det bästa jag har hört. Det blir bra, sa jag och kunde inte hålla mig för skratt.
Lösenord ändrat till Dumbledores underkläder,
hörde vi tavlan säga.
Hermione's point of view.
Jag behöver gå och lägga mig nu. Jag är trött, sa jag till Draco.
Mitt rum är alltid öppet ifall du behöver mig,
sa han lugnt. Och vi började gå mot våra sovrum. Våra grejer hade redan burits in. Godnatt, Draco.
Godnatt, Mione,
sa vi och gick till sängs.
Nästa dag.
Jag vaknade och låg och tänkte en stund innan jag gick upp och började fixa mig. Jag tog på mig min Slytherin-uniform och gick till badrummet. Jag ställde mig framför spegeln och ville testa något nytt. Jag började fläta mitt hår. När jag hörde ett plötsligt duns. Jag hoppade till och gick ut i rummet med händerna i håret halvspringandes mot Dracos rum. Vad händer? Frågade jag förvirrat när jag såg Draco ligga nere på golvet. Jag suckade men gick därifrån när han inte vaknade.
Bara lämnar honom att dö.
Ja, jag sov på golvet. Jag tog gummibandet och snodde runt slutet av flätan och gick in till min toalett igen. Det såg rätt okej ut, så jag körde med det. Klockan var bara 07:16. Såklart. Jag vaknade ju alltid tidigt.
De är så olika. Hon vaknar tidigt, han vaknar sent.
Hur ska det här gå? Jag gick ut och satte mig i soffan för att läsa så länge medan jag väntade på Draco. Plötsligt kom han ut i sitt morgonhår och han hade bara satt på sig byxorna. Jag glodde förvånat på honom. Han låg bara tillbaka och sa:
Har du sett min tröja jag hade igår?
Nej, svarade jag och fortsatte stirra. Han var perfekt. Hans vältränade kropp. Hans perfekta ansikte. Men det allra bästa med av dem är hans läppar. Så mjuka och så bra på att kyssas.
Kapitel 9. En ny flammande bägare. Draco's point of view.
Jag stod bara där och stirrade tillbaks på henne. Hon var den mest perfekta människa man kunde ha. Hon var smal, hade de perfekta ögonen och händer. Allting var bara perfekt.
Vi har sparat det till just dig, Sebastian.
Jag kunde inte låta bli att tänka på hennes underliv som säkert också var perfekt.
Också så att det märks så tydligt att det är någon som aldrig har sett ett annat underliv som har skrivit det här på något sätt.
Eller sett för många och har rangordnat dem efter det perfekt. Också,
Jag skakade på huvudet och såg plötsligt Hermione rodna medan hon kollade bort.
Hon kan läsa hans tankar! Drama.
Alltså, det där var ju snyggt mellan raderna, för det är lätt att glömma bort.
Det är ändå välskrivet.
Ja. Mm. Jag gick och satte mig bredvid henne och la armen om henne. Hon såg på mig och jag såg på henne. Vi lutade oss båda framåt för att kyssas, men plötsligt kom någon in.
Miss Granger och Mr. Malfoy.
Vi kollade till och kollade på professor McGonagall som plötsligt stod i vår dörr. Jag hittade plötsligt min tröja och satte snabbt på mig den. Hermione försökte kväva ett skratt när hon såg McGonagalls förvånade min. Förlåt, sa jag till McGonagall och ställde mig framför henne med Hermione efter mig för att visa respekt.
Var det respektfullt att gömma Hermione? Eller vad var? Hon var ju mest påklädd.
Ja. Ni ska komma till mitt kontor klockan 15:30 idag.
Okej, men varför då?
Frågade Hermione.
Det får ni se,
sa hon och gick sin väg. Sedan brast Hermione ut i ett skratt.
Såg du hennes min?
Va? Sa jag och skrattade lite stelt.
Ja, när hon såg dig utan tröja sitta framåt lutad mot mig.
Sen förstod jag precis vad som hänt och började skratta. När vi till slut hade skrattat klart kysste jag henne snabbt, gick in till mitt sovrum och tog på mig resten av uniformen. Vi gick ner till frukost och för en gångs skull var vi inte på frukosten lika tidigt.
Undrar vad McGonagall ville prata om?
Sa Hermione undrande. Jag undrar det, sa jag i tuggorna.
Också lite så här som Ollivander i första filmen. Bara, I wonder.
Jag undrar det, sa jag i tuggorna. Vi åt upp maten och började gå mot vår första lektion som var trolldyckskonst.
Idag skulle vi få testa amortensian,
sa Hermione långsamt. Jag höjde på ögonbrynen. Alltså, det är så konstigt, det pratar de om, att de fått brygga den här drycken som är den starkaste. Alltså, det är ju date rape drycken. Att de bara får brygga någon till en kärleksdryck och bara ge till folk hur som helst.
Och läraren så bara, vem ska du ge den till då?
Vem kände du doften av?
Jag undrar vem Slughorn kände doften av? Hermione?
Lily Potter.
Alla är kära i Lily.
han hade lite av ett sånt besvärlig relation med henne, känns som.
Ja, gud ja. Jaså, men det behövs ju inte, sa jag och blinkade med ena ögat mot henne. Hon rodnade, men fortsatte att gå.
Hermione's point of view.
Vi kom fram till professor Slughorns klassrum för att ha trolldryckslektion. De flesta var väl taggade eftersom de äntligen skulle få testa Amortensia. Alla hade fått säga vad de kände för doft och professor Slughorn hade räknat ut att det fanns 10 elever i hans klass. Och alla verkade gilla varandra. Bam, bam, bam. Alltså vilken matchmaker. Detta visste jag eftersom att jag brukade få plugga på hans kontor och jag var hans favoritelev.
Obehaglig relation till henne också tydligen.
Så här var det. Ron gillar Lavender, Harry och Ginny, Neville och Luna, Pansy och Crab.
Fast det är precis etablerat att Pansy var kär i Draco ju.
Japp, men hon hoppar.
Jag tror hon kanske är polyamorös.
Ja, kan man vara.
Och sen jag och Draco. Han hade parat ihop oss med dem vi gillade så att det inte skulle bli för stelt. Trolldryckslektionen satte igång.
Hejsan mina underbara elever. Välkomna till trolldryckslektionen. Idag ska vi även testa Amortelian. Som jag sa, vi tar det steg för steg och idag är det dags.
Sen satte han igång att rabbla upp paren.
Mr. Weasley och Brown, Potter och Miss Weasley, Longbottom och Lovegood och sist men inte minst, Granger och Malfoy.
Alla kollade på varandra glatt när de fick veta vem de skulle vara med, förutom jag. Jag bara flinade mot Draco som kollade glatt mot mig.
Alltså, det var väl samma sak.
Mm. Alla kollade glatt förutom jag som kollade glatt.
Okej, nu kan ni gå till era bänkar så kommer jag ut med 2 flaskor till er. Den ena är Amortensian och den andra är läkningsmedel som gör att den som testat inte känner något längre. Det använder ni när er partner börjar gå för långt eller att ni inte vill mer.
Det här är ju lektionen som de ska testa så här, sätta på kondomer eller
det. Ja, det här är deras sexualkunskap liksom. Och vi testar det praktiskt. Därför måste ni göra detta en och en,
sa professor Slughorn och alla gick till sina bestämda bänkar.
Ni kan börja nu,
sa Slughorn. Det kommer bli pusskalas, läste jag Draco tänka. Det var Dracos tankar så. Medan han flinade mot mig. Ja, det kommer det bli. Men du får inte gå för långt, sa jag till honom.
Det är klart jag inte gör,
sa han och låtsades ta en liten dropp av Amortensian och började kyssa mig. Jag kysste tillbaka en stund, men sen brottade jag ner honom på golvet och gav honom botningsmedlet. Men det funkar inte. Men...
Just det, Granger,
sa han och började kyssa mig nere på golvet. Han höll mig så hårt att jag inte kunde slita mig loss. Slughorn kom fram och drog bort oss båda två.
Ni gick för långt,
sa han skräckslaget.
Nej, faktum med är att vi inte ens testade den professorn,
sa Draco när vi ställde oss upp. Slughorn kollade förvånad på oss.
Så ni menar?
Ja, vad trodde du då? Frågade jag lite kaxigare. Han stod stilla och glodde, men sen sa han till slut.
Ja, denna lektion är i alla fall slut,
sa han och vi gick ut. Denna dag hade lektionerna slutat tidigare. Klockan var 15:20. Då jag kom på mötet med professor McGonagall. Draco! McGonagall! Sa jag lite stressat.
Just det!
Sa han och vi började springa mot hennes kontor. När vi kom fram knackade vi på hennes dörr och hon öppnade vänligt.
Åh, så bra att ni kom. Det är ett viktigt möte,
sa McGonagall. När vi kom in satt nästan alla där. Dumbledore, professor Slughorn. Slughorn var snabb. De sprang dit.
Jag tycker också om den mentala bilden att de bara går och sen ser man honom springa förbi. Liksom.
Han tar en voj. Dumbledore, professor Slughorn, Snape, Flitwick, Trelawney, till och med Hagrid var där. Professor Moody verkade kommit tillbaks också. Är han etablerad tidigare i storyn?
Nej, inte alls.
Han har kommit tillbaka nu. Mm. Vad bra.
Var snäll och slå er ner,
sa McGonagall med allvarlig ton. Vi satte oss ner bredvid de andra lärarna och McGonagall pratade.
Välkomna till detta mötet. Ni undrar säkert varför det är så viktigt.
Välkomna till detta mötet, sa hon, och mycket rätt. Alla undrade.
Jo, ministeriet har nämligen meddelat mig om att det ska bli en ny trekampsturnering i år. Alltså kommer vi ha en ny flammande bägare.
Alla kollade förvånat på varandra.
97 år för tidigt,
frågade Dumbledore förvånat.
Ja, 97 år tidigare.
Som McGonagall strängt. Efter mötet hade vi lovat att inte säga något förrän ikväll, då hela skolan skulle samlas i stora salen. Det var onsdag idag. Och på söndag skulle de andra... Varför?
Men jag undrar bara, vad är klockan?
Det är onsdag idag och på söndag skulle de andra skolorna komma. Durmstrang och Bon-Paton.
Alltså, vilken story. Vad ska hända?
Ja, alltså nu vill jag egentligen bara fortsätta läsa den här och inte göra någonting annat. Man är så inne i storyn.
Jag sitter bokstavligt talat på kanten av soffan för jag vill veta.
Det är bara tre kapitel kvar. Vi får ta det med nästa gäst.
Ja, alltså då måste jag ju bara säga, eftersom vi ska avrunda nu. Alltså Pontus, vilket jäkla fan du är.
Det stämmer. Ja. Det är löjligt faktiskt.
Det är helt underbart. Det här bygger för en uppföljare.
Gud ja. Jag tänker att vi kan plocka in dig lite som expertpanel i lite olika karaktärsfördjupningar.
Jag skulle älska det.
Typ, jag tänker typ så att någon gång vi kör en livepodd, att du ska få sitta med en röd jävla knapp och så fort vi säger någonting lite för vagt eller fel så kommer du
actually. Jag kom på att jag sa att senare avsnitt skulle vi komma tillbaka till hinderbanan. Om vi bara tar det lite snabbt. Mm. För hinderbanan är ju också en fantastisk foreshadowing tool om man läser in lite väl mycket i det. Mm. För vet ni hur många rum det är i den här hinderbanan?
Det är väl typ, det är fler än tre eller vad det nu är som det är i filmen. Det är, väl, är det sju?
Det är sju rum. Mm. Och om man verkligen läser in det man vill i det här så representerar varje rum en bok i Harry Potter-serien.
Ja, för det är väl, först är det ju Fluffy, det vill säga djur. Och då är det, ja, första filmen, då är det både drake och djur. Andra är ju...
Och dessutom tre huvuden. De tre huvudkaraktärerna.
Ja.
Och Hagrid spelar också en väldigt stor roll i att bjuda in Harry till...
Andra, då är det ju örtlärarrummet. Och då tänker jag så här, mandrakes, för att örtläraren är ju väldigt fokuserad i tvåan.
Mm.
Trean.
Får jag trycker på knappen. Nej, inte fel. Utan att jag vill lägga till något. Ja. Bling. De faller ganska långt ner för att komma till den här plantan. Och i slutet av andra filmen åker de långt under skolan för att komma till Chamber of Secrets. Dun, dun, dun. Och sen tredje rummet.
Tredje rummet är ju nycklarna.
Nycklarna. Mm. Prisoner.
Ja, gåshud igen. Och sen är det ju schacket. Fyran. Spel.
En tävling. Där de måste tävla själva för att komma vidare.
Femman är väl...
Den man behöver läsa in mest i. Det är trollrummet. Det finns alltså rummet som Quirrell har byggt upp.
Som inte säkerhet. Händer någonting i, för han har ju redan knockat trollet. De går ju bara igenom det.
Vad är det som representerar det här? Den är lite mer tvetydig. Du har en tanke, Sofie.
Ja, men jag tänker att de går igenom massa rum också i femman när de är på ministeriet.
Mm.
Alltså massa olika konstiga rum. Kan det inte ha med det att göra?
Eller att de bara passerar igenom flera rum.
Ja.
Det är, ja, jag tänkte säga att det är också room of requirement, men alla andra rum har ju också varit rum.
Ja.
Men det är ju också rummet där man måste försvara sig mot, det handlar ju om defensiv trollformer, vilket hela femte filmen handlar om, att Harry ska lära andra försvara sig mot svartkonst.
Sjätte, då är det trolldrycker.
Vad handlar sjätte bokens största mysterium om?
Vem är...
Vad tänkte du säga?
Jag tänkte säga, vem är? Så trodde du skulle säga halvblodsprinsen.
Ja, det fanns det med. Jag tänkte också på att så här, vem förgiftar Ron?
Det också.
Det också, men det är ju väldigt heavy på trolldryck.
Ja,
liksom.
Ja, gud, ja.
Det är också en liten fun fact att genom alla de här rummen har ju Harry haft Hermione med sig.
Mm.
Om vi tänker efter Ron liksom. Mm. Och Hermione har ju varit lite av Harrys mentor genom hela boken hittills, för hon kan ju mer än honom. Från trollbyggsrummet finns det bara en person som kan gå igenom. Mm. Den andra måste stanna kvar. Harry går vidare till nästa rum och lämnar sin mentor i det förra rummet. Precis som i slutet av Halvblodsprinsen när han måste lämna Dumbledore och gå vidare själv.
Och sista, Voldemort. Möta Voldemort.
Mm. Och Harry försöker ju få tag i det vises sten. En magisk artefakt som han letar efter. Vart finns artefakten?
Mm.
Han ser den, sig själv i spegeln. Precis som han i sista filmen letar efter horrokruxer. Mm. Vart är den sista horrokruxen?
Han själv.
Och i hans byxficka.
Vart är Harrys horrokrux? Den är ju i byxfickan.
Jag menar liksom, han har ju devisesten när han ska gå och dö också.
Precis. Ja, man har ju en sten precis där.
Mm, mm, precis. Vi ser.
Det kan ju vara så att det är en efterkonstruktion också, att ganska många passar in i det här, men det är ju också ganska kul.
Ja, väldigt kul. Och för fan, gud jag svär nu, det ska jag inte göra. Jättekul att du har varit här och nördat sönder med oss. Och du ska ju snart flyga iväg till Skåne.
Så ett annat magiskt land.
Ja, verkligen, som inte finns på riktigt.
Stämmer.
Ja. Ja, men då vill jag personligen säga tack att du kom.
Och jag vill också verkligen säga tack att du kom.
Tack för att jag fick komma. Mm.
Och jag har varit Sebastian From.
Och jag har varit Heppe Hagman.
Och jag har varit Pontus Kroneld.
Våra gäst, och det är vi som är Harrypodden.
Puss och hej.
Hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.